Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål.
Ja du Atta.
Jaha du. Oj Maja. Det här samtalet vi har haft precis idag med ingen mindre än Monica Björn.
Nej men jag är så glad och tacksam och också väldigt inspirerad.
Mm. Monica Björn är ju en tränings- och hälsoprofil, inspiratör, föreläsare, coach, skriver böcker och har nu de senaste åren fokuserat på klimakteriet och vad som händer i kvinnokroppen när vi börjar närma oss det berömda klimakteriet och hur vi kan träna och må bra.
Ja, och hur vi kan hjälpa våra kroppar och våra måenden genom den här tiden.
Mm.
Jag fick väldigt många så här aha-upplevelser och samtalet blev spännande på så många dimensioner tycker jag.
Ja, vi får också i den här timmen med Monica reda på hur hon lägger upp sitt liv och hur hennes livsstrategier ser ut. Hur hon planerar, hur hon strukturerar för att må så bra som möjligt och också liksom planera framåt för ett långt liv om man får det privilegiet. Jag är otroligt taggad på att ni ska få höra Monica resonera kring välmående, hälsa, kropp, mental inställning, attityd. Ja, det är otroligt berikande och också spännande för oss som driver eget, tycker jag.
Precis, för det blir lite som att man blir sugen på att zooma ut lite på sitt eget liv och ta en liten sån övergripande look på det. Vad är det jag prioriterar egentligen? Och vad är mitt mål?
Mm. Ja, skulle jag grab a pen and a paper och skriva upp lite punkter, idéer, sätt som Monica själv har applicerat på sitt liv. Jag tror att vi är många som hade kunnat levla med hjälp av de här strategierna. Och jag hoppas verkligen att ni delar med er till era vänner och bekanta och skickar den här länken, det här avsnittet, om det resonerar. För jag tror att vi behöver sprida ordet kring hur vi kan ta hand om oss själva på ett positivt och stärkande sätt för många år framåt.
Ja, jag sprider både till mammor, systrar men också till bröder och pappor. För att hela samhället behöver ju få upp kunskapsnivån kring kvinnokroppen och mående och hur vi kan leva våra bästa liv.
Ja, så passa på, spetsa lurarna, hör jag på att säga, pennorna och på med lurarna. Prenumerera gärna och dela avsnittet så sprider vi mer hälsa och kunskap till alla här ute.
God morgon på er!
God morgon!
God morgon!
God morgon! Vi är så glada för vi har Monica Björn här med oss idag i studion.
Ja, det är jätteroligt att vara här.
Kul att du kom hit. Jag skickade iväg dig tvärs över stan.
Till en annan gata.
Till en annan Hagagata.
Ja.
Ja, jag ska smälta detta och komma över.
Men det var så nära.
Ja, det var
det. Så det gick ju ändå snabbt.
Ja, jag skäms fortfarande.
Så det var mer jag som var fyra. Jag läste tre gånger. Men alltså det är tidigt på morgonen. Men jag är på rätt adress. Men jag förstår inte riktigt. Det är nog bäst att jag ringer.
Ja, det gjorde du rätt i. Men vi var inte där.
Nej. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Men Monica Björn, författare, föreläsare, tränings- och hälsoprofil. Kvinnohälsa tänker jag på också. När jag hör ditt namn. Ja. Hur beskriver du dig själv? Hur titulerar du dig själv?
Alltså jag tycker det är ett dilemma, höll jag på att säga. Men det beror lite grann på i vilket sammanhang jag blir tillfrågad. och hur mycket tid jag har på mig. Är jag på ett träffar jag bekantas bekanta liksom, så kanske jag bara säger att jag jobbar med träning och föreläsningar. Det blir ju så här en lång harang annars som man ska liksom dra halva sitt CV känns det som. Och då, det känns så pretentiöst på något sätt. Så att,
och också väldigt härligt.
Och så ibland så säger jag liksom bara, nej men jag föreläser. Och då säger man att man jobbar med träning eller man jobbar med föreläsning eller utbildning eller att man har skrivit böcker. Ja, det är ju inte en fråga som tar slut. Liksom, det är inte så att frågorna tar slut där. Jag har egentligen inga problem med att prata om mig själv när jag får direkta frågor. Men jag tycker det är lite svårt att prata om mig själv så där öppet. Och bara bla 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 bla. För jag kan tycka att det är ganska jobbigt med sådana människor som bara tar massa space. Och ska liksom bara babbla på om sig själva.
Ja, och bara hålla låda i oändlighet utan att få någon respons.
Nej men precis, så att jag är väldigt... Men jag tyckte väl att det var en bra sammanfattning som du gav där.
Men det var ju skönt i alla fall att jag inte var helt fel ute. Men jag tror till och med att det är så att vi har bott grannar, Monica.
I vilket hus då?
På Plantörsgatan. Oha. För herrans massa år sedan. Jag tror det, för då vet jag att det var en kvinna som bodde några våningar över oss som hade en son. Och en barnvagn som hon var ute och sprang med och alltid var så pigg och härlig och ropade hej, hej.
Det var definitivt jag.
Det var definitivt du. Och så har jag kopplat ihop det sen. Men gud, det måste ju varit Monica Björn.
Oj, vad roligt.
För jag följde ju dig då också. Men jag kopplade liksom inte ihop det då.
Oj, vad kul.
Ja.
Men då måste du varit jätteung.
Ja, jag var väl 24.
Ja, det är jätteungt.
Ja, det var rätt så ungt. Ja. Men för då följde jag dig och blev såklart väldigt inspirerad. Du var, tror det var mycket yoga på den tiden, kanske?
Mycket yoga och jag höll ju fortfarande på med spinningen några år in när jag bodde på Plantörsgatan. Och sen så gick jag väl också i spinningpension under tiden jag bodde där här för mig. Så att det var liksom i slutet av spinningeran och jobbade då parallellt väldigt mycket med yogan. Det stämmer.
Ja. För visst är det så att du lite tog spinningen till Sverige?
Spinningen tog sig själv till Sverige. Men jag var med då som deltagare på den absolut första spinninginstruktörsutbildningen som hölls här. Det var två amerikaner som flög över och höll i den utbildningen. Och det var den andra eller tredje utbildningen som hölls i hela Europa. De hade haft en i Tyskland och en i Italien innan de kom till Sverige. Och sen ungefär ett halvår, knappt ett halvår senare så fick jag möjligheten att söka då till det internationella utbildningsteamet. Och så sökte jag och så blev jag antagen. Så vi var ju ett gäng, vi var 9 personer då från hela Europa som flögs ned till Schweiz. Och så var vi där i nästan 2 veckor tillsammans med Johnny Goldberg som är då pappan till spinning. Och sen då visste ju ingen liksom om det här skulle bli någonting. Var detta en fluga som bara skulle hålla i något år eller och hur mycket skulle vi få jobba då som internationella utbildare? Men redan helgen efter att jag kom hem ifrån Schweiz så fick jag mitt första jobb, vilket var i Madrid i Spanien. Och sen efter det så levde jag i en resväska i nästan 10 års tid och jobbade heltid vid sidan av mina studier med att utbilda spinninginstruktörer i hela världen. Så på den tiden så var det så att Johnny själv var bara intresserad av att behålla Nordamerika, Sydamerika och Sydafrika, för han hade rötter i Sydafrika, som sitt område där han använde sina utbildare. Men resten av världen tillhörde det internationella teamet. Så att jag introducerade ju då spinningen i de flesta europeiska länder, Mellanöstern och Asien och hela vägen bort till Australien.
Otroligt. Och så idag, spinning är typ den mest vedertagna liksom, gruppträningsformen.
Finns som på finns. De flesta gym, ja precis.
Vilken resa.
Ja.
Och du nämner då samtidigt att du pluggade.
Det gjorde jag.
Vad gav du dig in på för...
Jag pluggade här i Göteborg, på Göteborgs universitet. Så att jag läste en filkand i idrottspedagogik och idrottsvetenskap, eller sports science. Jag läste psykologi också upp till filkandnivå. Jag läste 2 och ett halvt av 3 år på det gamla sjukgymnastprogrammet. Jag hade väldigt mycket vånda över om jag skulle gå det där sista dryga halvåret eller inte. Men då hade jag samtidigt så körde jag mitt eget företag vid sidan om, jobbade för spinningen. Och till slut var det bara övermäktigt. Det tog allting, liksom tog för mycket tid. Och så var det bara så här, men jag kommer aldrig jobba som sjukgymnast ändå. Så att jag läste ju parallellt egentligen under de 10 åren så läste jag under veckorna kan man säga.
Mm. Och var kommer ditt intresse? För det känns ju att hela du andas ju på något sätt hälsa, träning, välmående. Och också att du nämner psykologin som också är med mental hälsa tänker jag. Var kommer det här intresset ifrån? När upptäckte du det?
Men jag tror, alltså jag har alltid varit väldigt intresserad av rörelse. Så att jag var ju väldigt aktiv även som ung och var en sån här person som ville testa på i stort sett allting. Så att jag har nog testat de flesta bollsporter till exempel. Jag spelade fotboll fram tills jag var 13 år tror jag. Och jag höll på med hästar när jag var yngre. Jag provade handboll, provade basket. Jag var inte speciellt bra i någon av bollsporterna. Men jag älskade att röra på mig. Och jag var ganska mycket då gillade det här med lagsporter. Och sen när jag började gymnasiet så hade jag alltid velat dansa. Men det fanns inte speciellt mycket dans där jag växte upp. Så att det var inte helt lättillgängligt. Men då på gymnasiet så började jag även ta danskurser. Och sen kom ju aerobiken stort. Och aerobic dance. Så då började jag gå på gym. Vad var det då? Kan det ha varit 1989? Pratar vi om nu då. Så då började jag gå på gym här i Göteborg. Och blev jättebiten. Och sen så tog jag med mig det här intresset då när jag flyttade till Storbritannien. När jag skulle fylla 21. Och började då jobba som instruktör där. Nej, men så jag tror att det har varit ett naturligt intresse från början. Just det här med rörelse. Sen har jag varit så här också, jag är ganska mycket nörd. Alltså jag gillar verkligen att nörda in mig i saker. Och det här med hjärnan och psykologi var också någonting som verkligen fascinerade mig. Så det kändes också verkligen som ett... Alltså vi har ett fantastiskt system i Sverige där vi kan gå på universitetet och inte behöver betala för det. Och det kan man verkligen säga att jag har nyttjat det till fullo.
Du har maxat.
Jag har maxat det. Så jag tror verkligen... Hade jag inte jobbat med det som jag gör idag så kanske jag hade lutat åt journalistyrket eller psykolog faktiskt.
Mm, otroligt. För jag tänker också på dig som den här profilen som vågar ta plats på Instagram, för det gör jag dig främst. Jag tycker att du är, så som jag upplever dig, att du vågar ta upp debatter, att du vågar... yttra dina åsikter, också dela med dig av mycket fakta. Så det är ett utbildande forum tycker jag när man följer Monica Björn som profil.
Ja men tack.
Häftigt. Och det är väldigt inspirerande. Hur har du liksom format det här, din egna verksamhet, allt eftersom att du har vuxit i liksom och tagit till dig kunskaper? Hur har du liksom, har du haft en strategi hur du liksom ska bygga community och dela med dig av din kunskap? Eller hur har du tänkt här?
Faktiskt egentligen ingen strategi alls om man tänker sig på det sätt som väldigt många som jobbar professionellt med sociala medier, de pratar ju mycket om strategier och hur man ska tänka och med hur man postar och hur man ska liksom föra sig på sociala medier. Och där måste jag säga att nej, någon sån strategi har jag verkligen faktiskt inte haft. Utan det har definitivt skett organiskt och jag tror väl att jag liksom... Väldigt många som säkert lyssnar nu och ni kanske också kan känna igen i det att man har ju, det går ju i vågor den här hatkärleken som man kan ha till sociala medier. Och att det också är en lärokurva i hur man hanterar både sig själv på sociala medier, vad man vill dela, vad är min röst, vad är det jag vill representera. Och jag kommer väl på där och efter något eller några år av att ändå ha använt sociala medier men inte haft jättemycket följare, att okej, om jag ska fortsätta med det här och använda det som ett sätt att nå ut, använda ett sätt och liksom presentera vem jag är, då måste jag ändå fundera på vad är det jag vill dela. Och då kan man väl säga att jag satte någon typ av strategi. Men mer, inte på det här sättet, liksom hur många inlägg ska jag göra och ska det vara liksom färgkoordinerat eller ska det vara så att på måndagar så handlar det om det här och på tisdagar om det här. Absolut inte så. Utan jag kände väldigt stark magkänsla att om jag ska orka och göra det här så måste det komma från ett ställe där jag gör det ifrån att jag vill. Jag kan inte ha en press på mig. Och den pressen hade jag ju satt på mig själv i så fall. Att jag behöver posta ett visst antal inlägg varje vecka. Utan jag vill posta ut efter lust. Och ut efter att jag verkligen känner att det är någonting jag vill förmedla. Någonting som jag tänker på, grubblar på eller har reflekterat över. Och när jag gör det så är det viktigt för mig att kunna vara ganska ofiltrerad i det. Och bestämmer jag också väldigt tidigt för att jag vill absolut inte exponera mitt privatliv. Så att det är ju otroligt få bilder på min familj till exempel, på min man eller på min son. De är kanske med på färre än 20 bilder på ganska många år. Så det var en medveten strategi. Jag har ingen liksom, det är inte så att, jag känner inte det minsta behov av att visa upp på sociala medier att jag har ett lyckligt äktenskap eller att jag har liksom ett fantastiskt familjeliv. Och om man tittar på mina sociala medier så ser man också att jag visar inga bilder hemifrån.
Nej.
Och det är också väldigt strategiskt och det är ett beslut jag har tagit. Därför har det varit viktigt för mig att vara verkligen personlig när jag delar, men inte privat.
Nej, precis.
Så jag skulle vilja säga att det är nog den mest liksom uttalade strategin jag har haft. Att posta efter lust, vara så rak som möjligt. Alltså, för jag är rak i vanliga fall, i mitt vanliga liv. Men också verkligen särskilja mellan det som är personligt och privat.
Mm.
Du nämner magkänsla, att du lyssnade till den. Är det någonting du har använt dig av liksom genom hela livet? Eller är det någonting du har upptäckt sent? Eller hur funkar
väldigt
det?
Mycket genom hela livet. Och det är väl också någonting som är ett privilegium med att åldras, kan jag tycka. Och det är att man lär sig av sina misstag och man försöker i så gott man kan att ta med sig de erfarenheter man har och liksom fråga sig själv vad är det som funkat, vad har inte funkat i de situationer där man har blivit överkörd eller lurad eller på något annat sätt. Liksom man känner bara så här, ah, nej, det här var inte bra. Att inte gräma sig över det utan verkligen försöka kliva ur den situationen, titta tillbaks, vad var det som gjorde att jag hamnade där. Och jag skulle säga i 10 fall av 10 är det ju för att man på något sätt har skjutit bort den där lilla rösten som säger vet inte riktigt, låter lite för bra för att vara sant. Eller det är någonting som ändå gnager med den här situationen eller det här samarbetet. Och då ska man alltid lyssna på det. Det har jag lärt mig med tiden. Så att, det är väl någonting som man kan definitivt bli bättre på. Att man kanske inte behöver ha, man behöver inte ha det från början, men man kan bli bättre på det.
Mm, definitivt. Jag tror som du säger att man upptäcker med tiden att man har fått sådana små rödflaggar i situationer som inte har blivit så bra. Och att man också sen börjar förstå de här rödflaggarna och också kan börja agera på dem.
Precis.
Ja. Jag läste ett inlägg, eller jag har som ett minne av ett inlägg som du postade, det måste vara många, många år sedan. Men där du skrev kring hur du tar beslut i om du ska göra ett samarbete eller ett jobb eller sådär. Och du hade liksom som en punktlista som jag tyckte var så här väldigt bara wow, vad hon är skarp och tydlig i sina så här, nästan som livsregler. Har du liksom, har du livsregler?
Jag älskar listor.
Det är så jag tänkte det. Jag misstänkte det.
Jag älskar listor. Därför att det är ju därför att det gör saker och ting så himla tydliga för mig. När jag skriver de här listorna, ibland så skriver de rent liksom fysiskt med papper och penna. Och ibland så flyter de omkring i hjärnan ett tag. Men de blir inte skarpa förrän jag verkligen skriver ner dem. Och då är det som att jag kan fånga upp någonting som jag har känt väldigt starkt i min magkänsla då en längre tid. Och vad jag, för mig funkar det väldigt bra. Alla är ju inte lika såklart, så det funkar ju säkert inte för alla. Men för mig funkar det väldigt bra därför att när jag gör listor, och då kan det till exempel vara, jag gör ju både positivt betingade listor och negativt betingade listor. För jag tror inte så här att det bara är så att man får hjälp av att alltid fokusera på det som är positivt. För ibland hjälper det faktiskt att, ibland när man kör fast så kan det vara bra så här, vad vill jag verkligen undvika? Och man kan börja i den änden, för att gör man det och man gör det väldigt tydligt, då blir det också otroligt tydligt vad det faktiskt är som man vill. Övergripande kan jag väl säga att jag har också tvistat det här liksom under åren, och nu kan jag väl tycka liksom att jag har någon slags övergripande mål eller vision, skulle jag vilja säga, kring hur jag vill leva mitt liv. Och utifrån det då så kan jag då bryta ner det till okej, vad innebär det då för mitt fokus de närmsta 5 åren? Vad innebär det för mitt fokus de närmsta till och med upp till 10 åren? Och nu är jag så pass gammal, så nu har jag faktiskt även saker som jag agerar på nu som jag hoppas kommer kunna hjälpa mig i resten av livet, alltså fram tills den dagen jag dör. Och det kan vara då i olika områden, det kan vara livssituation med hur vi lever som familj, alltså vilken plats vi lever på. Det kan vara jobbsituation, det vill säga hur mycket jobb är okej gentemot hur mycket kvalitetslivstid jag har och ledig tid. Det kan ha med pengar att göra, alltså hur mycket ska jag kunna fakturera för vissa typer av jobb. Och vad är mitt mål med det och så vidare. Så att jag har liksom olika typer av silos kan man säga då som jag jobbar utifrån. En övergripande, vilket är då livet i stort. Och sen så mindre silos för olika delar då. Och en silo, en väldigt viktig silo som bara blir viktigare och viktigare också. Det är ju egen hälsa.
Mm. Berätta lite om egen hälsan. Vad innebär den för dig?
Egen hälsan för mig nu då. Och det är ju också någonting som är föränderligt. Mm. För det är ju självklart att man inte har samma typ av mål när man är 20 som när man är 30, när man är 40, eller som jag nu då som fyller 50, nu har jag alltid tänkt efter. Jag fyller 54 i år. Nu efter jag fyller 50 så blir det också väldigt tydligt att mina övergripande mål med min hälsa har väldigt mycket att göra med hur vill jag må och vad vill jag kunna klara av att göra i min kropp när jag är 60, när jag är 70, om jag har turen och privilegiet att få bli 80, 90 och äldre än det. Och utifrån det då, svaret som jag får därifrån, så kan jag säga att det pratas mycket om motivation, men den disciplin, jag föredrar faktiskt ordet disciplin framför ordet motivation när vi just pratar om egen hälsa. Men den disciplinen jag hittar i liksom min livsstil idag, när jag har satt de övergripande målen för hur jag vill må när jag är riktigt, riktigt gammal, är fantastiskt stark. Så att, jag vet inte om det var svar på frågan, men så att, om vi går tillbaka till idag så vill jag vara energisk. Jag vill ha kraft och energi över till livet, och livet för mig det är att vara med min familj och mina närmsta vänner och tacka ja till äventyr och känna liksom att jag verkligen orkar göra de sakerna jag vill göra. Och sen är det bra liksom att det finns energi och kraft över till jobbet och karriären och den delen, men det kommer under själva livet för mig. Och så att det är både vara stark, mentalt uthållig, men också frisk. Att vara sjuk så lite som möjligt. Mm. Alltså inte vara den där personen ni vet som går med småförkylningar hela tiden. Eller ont någonstans. Eller värk någonstans. Eller andra saker som begränsar en fysiskt eller mentalt. Ja, det är hälsa för mig.
Ja. Vad har du några så här. Ja, men det här är mina. För att uppnå det. Har du då så här. Men det här tummar jag inte på då. Har du några sådana som du vill dela med dig av?
Jag skulle säga att övergripande är det ett förhållningssätt. Därför att jag tror att det. Den utmaningen som många människor har är att när de tänker på hälsa och de hör ordet disciplin som jag använder mig av, då får många en känsla i kroppen utav någonting som, åh det är en strävan, det är ett jobb, det är, åh det är kavla upp ärmarna och så tar man i lite till.
Grind.
Ja, ja precis, och att det måste vara någonting nästan obehagligt. Mm. Eller jobbigt. Så jag skulle säga att det, i den stora bilden så är det mer ett skifte av mindset. Vilket också har tagit mig tid att landa i det. Där hälsa för mig är verkligen en sån naturlig del utav min vardag. Att jag ska inte ens behöva egentligen reflektera över den. Men mer konkret då, om jag ska ta några liksom konkreta verkligen händelser från livet, så kan det vara till exempel under perioder, delvis är det, så planerar jag mitt arbetsår halvårsvis och 12-månadersvis genom att blockera tiden för ledig tid först. Så det är definitivt ett sätt att värna om min hälsa. Så min man och jag sätter oss ner på årsbasis och halvårsbasis, kan vi ibland behöva sitta för att finjustera. Och så blockar vi, okej, den här veckan, de här veckorna, den här perioden så är vi lediga. Båda två. Och sen så planerar jag min jobbtid runt den ledigheten. Och då är den liksom min att disponera. Då behöver inte jag dubbelkolla med resten av familjen, för den tiden är redan blockad. Sen så jobbar jag liksom i cykler, så att under den perioden som jag har tillgänglig då att jobba, så tänker jag jobbar väldigt mycket med vad jag kallar för 3-1-metoden. Vilket då kan vara till exempel att ja, men i 3 veckor kan jag jobba extra hårt så länge jag har en väldigt, väldigt soft vecka efter de 3 veckorna. Eller det kan vara 3 månader med mer jobb, men inte lika mycket jobb som det hade varit om det var 3 veckor. Så länge jag vet att månad 4 så kommer en lite längre ledighet till exempel. Och skulle det vara så då till exempel att jag märker av att jag känner mig lite mer trött och sliten, eller i skolan har det gått olika typer av influensor och förkylningar, och så känner jag så här bara, jag känner mig hängig. Jag använder mycket utav till exempel Åraring, nu är den på laddning så jag har inte på mig den idag, men just för att mäta sömn och återhämtning, och så kanske jag får feedback på att jag märker liksom att nej, varken min sömn eller min återhämtning har inte varit speciellt bra den här veckan. Ja, men i en sån situation då till exempel, då skulle jag kanske avboka om jag har andra åtaganden än jobb de närmaste 2 dagarna. Och verkligen se till att jag går och lägger mig kanske 2 timmar tidigare, 2 kvällar i rad. Så det är ett väldigt konkret exempel. Och då kanske jag har planerat att köra någon tung styrketräning eller springa intervaller eller någonting annat just de dagarna. Ja, då skrapar jag det, tar jag bort det och så promenerar jag istället. Kanske gör några mjuka stretchar och sen så prioriterar jag att gå och lägga mig tidigare så att jag får längre block sömn än vad jag vanligtvis får. Så det är ett väldigt konkret exempel.
Snyggt.
Ja, det är
ju så strukturerat och härligt, känner jag. Ja. Alltså jag förstår att det kan kännas, för jag då som inte har så jätte, alltså inte tänker inte i silos riktigt och sådär, kan ju känna att att det blir skönt. Och liksom så här, att jag så här, då vet jag ju hur jag ska prioritera. Jag behöver inte lägga så mycket energi på att fundera, är det här bra nu eller är det inte det? Eller ska jag kan bli väldigt velig och liksom läcker väldigt mycket energi i många beslut. Så här, är det här bra? Fast jag hade ju bestämt mig för det. Men jag känner kanske så här, eller känner jag? Alltså du vet, man håller på så där, sån är jag. Och då känner jag så här, det där hade nog varit någonting för mig att börja tänka lite mer så. Jag tycker det var jättehärligt att höra.
Ja, men vad kul. Ja. Och jag har full respekt för att det absolut inte kommer att fungera för alla. Men för mig fungerar det väldigt, väldigt väl. Och jag använder också samma typ av liksom, tänk när det gäller jobb och prissättning till exempel. Delvis är det ju förenklare ju när man liksom har för sig själv satt ett övergripande mål kring vilka veckor är arbetsveckor, vad är mycket jobb för mig? Och var liksom sätter jag stopp? Därför att när jag får då förfrågningar så kanske jag får en förfrågan, skulle du kunna komma och föreläsa hos oss den 21 mars, säger vi. Och då tittar jag i min kalender och så ser jag så här att ja, nej, men det är helt fullt utifrån det som jag har definierat för mig själv, vad som är fullt. Exakt. Och då säger jag så här, nej, jag kan inte komma den 21 för jag är helt fullbokad hela den här perioden. Men jag har tid de här datumen.
Snyggt.
Och då är det också så här att man läcker inte energi. Därför att då behöver man inte sitta där och tänka så här, men gud, ska jag sätta, det här kanske är en viktig kund. Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka här? Utan det blir så mycket enklare. Precis på samma sätt med prissättning. Har man då satt vad som är okej spann att jobba emellan, då är det också väldigt mycket enklare. Då behöver man inte sitta där och våndas över, ha, nu försöker kunden pruta här och kommer det vara värt det ändå? Och nu pratar jag utifrån någon som kanske är mer etablerad inom sitt område. Och det är ju lite andra spelregler som gäller om man är helt ny. Det har jag fullständig liksom förståelse för. Men om man är någon som är etablerad inom sitt område och man kämpar liksom inte för att få det att gå runt, pratar jag om nu då, utifrån den typen av situation. För att annars är det ju så här att vi har ju så mycket annat i livet som läcker energi. Så att det är så otroligt skönt att hitta sin egen metod till hur man verkligen kan värna om att bibehålla energin till det som verkligen betyder någonting.
Ja, precis. Jag blir så nyfiken också, Monica. För du är väldigt respektfullt säger så att det här är ju en metod som funkar mer när man är etablerad. Men hur gick du från att vara grön till att bli etablerad? Hur såg den resan ut i ditt egna företag?
Ja, herregud. Jag vet att jag provade mig fram definitivt. Det var ju verkligen inte någon speciell metod. Jag hade ingen mentor och jag hade i stort sett ingen att fråga heller. För att det är ju så att jobbar man minsta lilla inom ett område som inte är så vanligt, då är det väldigt ofta så här att man är någon slags pionjär. Och när jag började jobba med träning och hälsa och då jag kom liksom ifrån gruppträningsvärlden kan man väl säga, då var vi liksom första generationen utav tränare som började kunna leva på det vi gjorde. Så jag kan säga att jag har gjort jättemycket misstag. Jag har verkligen provat mig fram vad som funkar och vad som inte funkar. Jag har definitivt begått våld på mig själv. Jag gör citationstecken i luften. Både när det gäller prissättning och liksom, fel typer av samarbeten. Och tackat ja till saker som jag absolut kanske inte skulle ha tackat ja till. Olika typer av gratisarbeten och så vidare. Så att det är verkligen en trial and error skulle jag säga. Men vad jag hade sagt till mig själv, om jag hade kunnat liksom prata till mig själv idag, där jag var när jag var då i sen 20-årsålder och tidig 30-årsålder, så skulle jag säga det att verkligen lita på processen. Jag är helt säker på att jag som person hade haft mycket hjälp utav det här som vi har pratat om nu, i att börja utifrån att sätta sina egna ramar först och sen utifrån det då antingen gå ut och söka upp jobb eller då att man blir tillfrågad att göra saker. För det hade, jag vet att det hade hjälpt mig, även mitt tidiga jag, om jag hade fått liksom guidning i att tänka på det viset redan i tidiga år.
Mm. För det är någonting med att sätta sina egna regler som jag tycker är lite så här, man pratar inte så mycket om det i samhället, så här, men att man kan faktiskt sätta sin egen regel och det kan faktiskt funka, att inte bli uppäten av allt utifrån, att folk drar i dig åt olika håll och att man, som du säger, gör våld på sig själv och gör saker som man inte alls egentligen hade velat, för att man tror att man måste.
Precis, och jag har ju fullständig förståelse för den här ivrigheten, vilket också är väldigt, i mångt och mycket är, det är en drivkraft och ska vara en drivkraft när man är ny ung företagare. Och jag skulle ändå vilja säga extra viktigt om man är ung, ny, kvinnlig företagare faktiskt. Därför att det är min erfarenhet att vi kvinnor är väldigt ofta, inte alltid, men väldigt ofta lite sämre på att värdera oss själva och prissättning än vad många utav de både unga och äldre män som jag känner. Så att jag tror att det skulle kunna hjälpa dem som lyssnar och känner att det är krångligt, det är svårt, det är utmanande, i att sätta spelreglerna först och gå in i förhandlingar sen.
Ja. Ja. Gäller det även hälsa och välmående?
Hur tänker du?
Jag själv är ju i en, nu kanske jag fladdrar iväg helt här, men det är tillåtet, tänker jag. Nej, men att se till sig själv, för vi pratar ju, eller vi hamnar mycket i diskussioner nu när vi fyller 40 år. Yay! Och vi hamnar i många diskussioner, tycker jag, om hälsa och hur kroppen förändras. Och jag har upplevt själv sista tiden att jag blev väldigt meddragen i liksom mycket negativa diskussioner kring hur våra kroppar ser ut, hur de inte liksom funkar eller svarar på samma sätt längre. Och har tampats lite med den här tanken och känslan av att jag behöver göra mer annorlunda, behöver liksom ta action för att inte liksom tappa kontrollen över kroppen. Och samtidigt så är jag så här, ja men min känsla är att jag behöver sätta min spelregel först, att jag först och främst behöver jag älska min kropp istället för att fladdra med på hur den ska se ut, hur den ska svara, hur den ska vara. Att jag behöver liksom sätta, det är det jag kommit fram till i alla fall, en ram först. Att så här, först Atta, behöver du älska kroppen. Sen kan vi börja titta på vad jag behöver göra och skruva på och dona. För det är som du sa, Maja, att det är så lätt att man springer på andra puckar i samhället eller i diskussioner, i sociala liksom, konstellationer. Som kanske inte är sin egen sanning, men så här, ja men man pratar om gäddhäng här borta. Shit, hur, det har jag aldrig tänkt på innan. Det kanske jag behöver ta tag i nu då. Kommer det hända? Eller, istället för att liksom landa i, okej, men vad var viktigt här nu då? Jag mådde ju bra för 10 minuter sedan.
Då förstår jag precis vad du menar. Och ja, absolut skulle jag säga. Och jag kan inte betona hur viktigt det är som du tar upp där. Just det här med att sluta fred med sin kropp, om man vet att man är en person till exempel som väldigt många kvinnor som jag träffar har varit verkligen i krig med sin kropp sedan egentligen tidiga tonår. Och jag tycker att det är en sån tragedi att många av de kvinnor som jag träffar från 40-årsåldern och upp som är helt vilsna i relationen till sin egen kropp och känslorna som de har både för kroppen men också sin väldigt ofta känslomässigt störda relation till mat. Och jag brukar alltid säga det att det är definitivt där man måste börja först. För att om man inte gör någonting åt det när man är 40 eller 50 års åldern, när tänker man då göra någonting åt det? Och jag har fullständig förståelse för att det är inte lätt när man har haft kanske en negativ dialog med sig själv eller varit omgiven av människor som har haft negativa dialoger om sina egna kroppar och påverkats av det. Eller idag då med sociala medier där vi matas med både det ena och det andra. Och då brukar jag alltid säga det att precis lika viktigt eller värdefullt som det kan vara att ta professionell hjälp med träning till exempel som vi gör idag. Köper PT-timmar till exempel. Ännu viktigare kan det vara då att känner man att man har kört fast i det här spåret och inte kan ta sig ur de här negativa tankeloparna. Att om man har möjligheten, alla har ju inte möjligheten, men om man har möjligheten faktiskt ta professionell hjälp med en duktig terapeut eller psykolog för att verkligen bli vän med sin kropp. Och förhoppningsvis också en dag faktiskt kunna älska den. Det är stora ord och det är ett stort steg för många kvinnor liksom att nej, men jag vet inte ens om jag kommer kunna älska min kropp. Det är många som säger det. Men ta hjälp om man verkligen känner att man har kört fast i det. Så att jag tycker att det är helt rätt det du säger. Att börja i rätt ända. Och sen skulle jag säga att utefter det då fundera på vad vill du kunna göra i din kropp? Vad är det liksom du vill kunna ha din kropp till? Jo, men om det är att kunna bära egna tunga kassar, springa efter, vi är under Göteborg nu, springa efter spårvagnen, älska, klättra i berg, vad det nu än är, så kommer ju det i sig ha en viss typ av, du kommer behöva ha en viss typ av fysisk förmåga. Och utifrån det du landar i som individ, vad är viktigt för dig att kunna göra fysiskt i kroppen, så kommer du också få ganska många bra svar kring jaha, vad är det jag behöver träna då? För att det kommer ju vara liksom väldigt olika specifikationskrav. Om en kvinnas målsättning kanske är ja, men jag vill kunna gå ut på långa promenader med hunden. Jag vill kunna gå 2 timmar i skogen med hunden utan att bli trött. Och så vill jag kunna påta i min trädgård för jag älskar trädgårdsarbete. Ja, men då behövs det både uthållighet, det krävs viss styrka. För har man lyft en sån här säck med jord så vet man att de inte är lätta. Men det krävs också ganska mycket statisk styrka för trädgårdsarbete till exempel. Medan en annan kvinna kanske säger så här, nej men jag vill kunna springa halvmaraton fortfarande när jag är 65. Jag vill kunna bestiga Kebnekaise och jag vill kunna vara explosiv när det behövs. Ja, men då har hon helt andra specifikationer som, och andra saker hon behöver utmana sin kropp med.
Mm. Där tycker jag det är så svårt, för jag inser själv att jag har nästan blivit matad med att, eller inte matad med, men det är som att jag är rädd för att det ska vara, att jag ställer för hårda eller höga krav på mig om jag har en vision som är väldigt hög. Så här, men jag vill springa ett maraton när jag fyller 60. Mm. Sådär. Att det är för högt och att det är orimligt.
Ja, och då får man ju fråga sig själv, säger vem?
Ja.
Men det är klart att du kan göra det.
Mm.
Självklart.
Mm.
Alltså jag har väldigt specifika krav på, en väldigt specifik kravlista av vad jag vill kunna göra om jag har förmånen att få bli 90.
Mm.
Och det är ingen, nu känner jag inte så många 90-åringar, jag känner ganska många som är plus 80, men okej, det finns ingen av de kvinnor som jag känner som är plus 80 som ens är i närheten av att kunna göra de sakerna som jag vill kunna göra när jag är plus 80 och närmar mig 90. Men, och det är också någonting som jag har skrivit om på mina sociala medier, att precis som jag sa att vi var första generationen då utav träningsprofiler som kunde börja leva på det som jobb, så är ju min generation, jag är född 1970, min generation utav kvinnor är den första generationen som då försöker ha karriär, bolla familjelivet, hamnar i klimakteriet, har alla de här möjligheterna framför oss som viss mån 60-talister, men absolut inte 50-talister och 40-talisterna hade på samma sätt som vi har. Och vi är också då, vi som är födda runt 70-talet, vi är också första generationen av kvinnor där vi kommer ganska många tusentals kvinnor som har tränat i hela livet. Det fanns inte så många ens på 60-talet som har gjort det. Så vi är en helt ny typ grupp utav kvinnor. Vi har varit aktiva sedan i stort sett vi föddes och utövat olika sporter och idrotter och tränat och gått på gym och så vidare. Så det finns ingen regelbok för oss, utan vi sätter den själva. Så ni som kommer i generationen efter mig, alltså ni som nu då fyller 40 i år, ni sätter helt och hållet era egna spelregler. Så där tycker jag att det är superviktigt att ni inte begränsar er själva, utan ni är banbrytande för er generation sen.
Mm. Det är ju spännande. Uh-huh. Jag hakar lite på den frågan eller tanken du hade. Vi kanske inte har riktigt samma målsättningar och sådär. Men jag förstår vad det är du är rädd för, tror jag.
Mm.
För att jag själv, när jag ser på mig själv som en framförallt yngre, kanske 20-25 till och med 30 år, att när jag har satt mål som är väldigt tydliga så kan jag också lätt flippa och liksom gå över mina egna gränser och kanske då inte lyssna på kroppen, skita i vila. Alltså att det blir eld i huvudet på ett sätt och i att jag bara vill lösa det här och har svårt att balansera.
Mm.
Att jag är rädd att pusha över mina egna gränser. Nu vet jag inte om det är den rädslan du känner, men så kan jag se själv att det blir att det kan bli en besatthet där jag slutar lyssna på vad jag kan, alltså att jag blir rädd och jag behöver ta en vilodag. Shit.
Mm.
Då kanske jag kommer längre ifrån mitt mål. Alltså lite den här att man är matad vid att
prestera.
Att du måste prestera.
Mm. Men då är det någonting som skulle kunna hjälpa med det. Det är ju att de här siloserna som vi pratade om tidigare, de är inte lika mycket värda.
Nej.
Så om vi spolar tillbaka lite grann i vår konversation, och så sa jag så att den övergripande målbilden, det är hur vill jag leva och vad vill jag kunna göra i det livet och hur vill jag kunna känna mig. Och det var då att ha energi över till min familj och till mina närmaste vänner och ha den här liksom äventyrslustan och vara frisk och stark både mentalt och fysiskt. Det är det övergripande. Och det innebär ju då att de här fysiska målen, de är underordnade. Vilket gör att om de då hotar att bruka våld på det övergripande målet, så är det alltid det övergripande målet som kommer först.
Mm, det är hierarkin.
Det är hierarkin. Tydligheten, ja. Ja, och tydligheten i, som till exempel, vad ska vi ta? Nej, men prestige i din jobbroll eller i din yrkeskarriär betyder väldigt lite för mig. Det hade kommit otroligt långt ner på listan. För jag jobbar utifrån passion, vad jag är intresserad av och vad jag brinner för liksom, i stunden. Det är superviktigt. Och sen om det ger prestige eller inte, det I couldn't care less, till exempel. Sen ska det jag gör, det ska absolut betala sig utefter den tiden jag har lagt ner och utefter den kunskapen jag har. Och där kommer jag liksom aldrig att avvika ifrån det. Nej, men då tar jag hellre färre jobb, men de är betalda utefter det jag vet att jag kan leverera. Så att det finns liksom i alla de här lagren så finns det definitivt en hierarki och en viktighet. Och den kommer ju se liksom olika ut för olika människor, vad man då bestämmer sig för. Att man, vad man är för typ av person och vad man själv uppskattar och sätter värde på.
Hur hittar man det där? Jag tänker att det är många här ute som, tänker jag, känner sig lite vilsna och inte har den tydligheten som du har kommit fram till. Hur ger man sig själv möjligheten att känna efter och hitta de här liksom, punkterna och hierarkierna? Hur...
Men jag skulle nog säga att i min erfarenhet, därför att det är ju klart att jag har också bättre och sämre dagar och bättre och sämre månader och bättre och sämre tankar. Och det som har funkat för mig är verkligen det här att delvis vara ganska så hård i min selektering kring vilka jag följer på sociala medier. Hur mycket tid jag spenderar på sociala medier. Vilka människor jag omger mig med i mitt privatliv. Och det har jag blivit ännu hårdare med de senaste 8-10 åren. Där jag verkligen har sorterat rejält. Och de som jag räknar till nära vänner nu, de är en handfull personer och de prioriterar jag alltid. Allt annat kan vara. Och den sista delen är verkligen att med jämna mellanrum ta tillräckligt långa pauser bort ifrån allting som försöker påverka dig. Därför att jag träffar så många, både kvinnor och en hel del män, som är så inne i det här att vi kan ju hitta information och så kallad, när jag krokar i luften, inspiration dygnet runt nu, varje minut utav vår vakna tid. Men väldigt många människor tror jag är vilsna därför att de lyssnar på alldeles för många olika människor. Men de gör ingen skillnad. Alltså they're not doing. De bara tar in. Och det är lite grann samma typ av person, ni vet, som bara utbildar sig. Går på utbildning efter utbildning efter utbildning efter utbildning efter utbildning. Men de applicerar aldrig den här kunskapen på sig själva eller i sitt yrkesliv. Utan de har blivit liksom hooked på att bara lyssna och ta in ifrån andra. Och då blir man till slut väldigt desillusionerad och man vet inte vem man ska lyssna på, man vet inte vad ens egen röst säger, inre röst säger, utan det är verkligen ta in från ett mindre antal personer, släpp det ett tag, känn efter, prova, gör, våga göra misstag. Det skulle jag säga är...
Snyggt. Mm. Jag kan själv känna att jag behöver ta liksom även bara mikropauser typ dagligen helst för att liksom börja sortera lite i huvudet och vad det är som kommer upp. Hur har mina tankar gått idag? Har jag varit liksom mer negativt liksom betingad i mina tankar? Vilket vissa dagar är sådana. Eller har jag varit väldigt uppåt och väldigt positiv? Och vad blir känslan i kroppen då? Vad tar jag för beslut? Det behöver inte vara så lång stund. Det kan bara vara liksom på kvällen att jag bara liksom försöker så här känna in vad har hänt idag i huvudet. För jag är mycket i huvudet liksom. Och så bara försöka sortera, okej, vad känns bra och vad inte känns bra.
Mm. Lite precis. Nej, men exakt. Och det tror jag tyvärr att det är inte tillräckligt många som gör det. Som tar de här mikropauserna. Så att, jag brukar göra så att när jag går ut med hunden till exempel, då tar jag aldrig med mig mobiltelefonen. Om jag går ut går med henne. Ibland går jag ut och springer utan hund, utan telefon, utan någon liksom distraktion runt omkring. Och det är fortfarande de tillfällena som jag väldigt ofta har de bästa idéerna. Mm. Där man verkligen bara stänger av all typ av input. Mm. De bara är.
Det är fint.
Ja, det är härligt.
Mm. Och det är också lite modigt, tänker jag. Mm. För att vi är vana vid att liksom ha input hela tiden. Och ta in andras åsikter och få inspiration och få idéer utifrån vad andra gör. Men det är i dagens samhälle tycker jag modigt att våga liksom så här, nej men jag behöver först och främst lyssna på mig själv ett tag. Ja, vi har ju fått väldigt mycket frågor, Monica, såklart.
Vad kul!
Ja, och det är mycket fokus på kvinnokroppen och vad som händer med den i förklimakterie, klimakterie. Mm. Jag tänker att vi gärna vill nosa in där och framförallt förstå vad är det som händer med våra kroppar? Om vi ska vi utgå från dig och mig idag, Maja, eftersom vi,
här är vi
yeah. som av en händelse.
Yeah.
Nej, men i 40-årsåldern, och det jag förstår att det kan variera, vad händer med kroppen och vad sker med vår kapacitet, träning, muskler?
Mm.
Vad pågår?
Ja, nej, men väldigt enkelt förklarat så är ju klimakteriet, det är ju själva övergångstiden ifrån att vi kvinnor är fertila fram tills dess att vi inte längre kan bli med barn. Och det är själva liksom kröningen av klimakterieåren. Och det är menopaus. Och menopaus är ju 12 månader utan mens. Och då säger man att man har gått igenom menopaus. Och snittåldern för att gå igenom menopaus är 51 år. Men det innebär ju då att det är fullkomligt normalt att gå igenom menopaus när man är 46. Och det är fullkomligt normalt att gå igenom menopaus när man är 56. Det är väldigt individuellt. Men anledningen då till att vi går ifrån att vara fertila till att inte längre kunna bli med barn, det är ju för att vi föds ju med ett visst antal ägg i äggstockarna. Och det är de då som ägglossar en gång i månaden. Så vi får ägglossning. Och sen om ägget då inte blir befruktat så blöder vi ut den uppbyggda slemhinnan. Och det är det som kommer ut som mens. Och vad som helt enkelt händer är naturligt åldrande i kroppen. Så vi blir äldre, äggen blir äldre. Och i takt med att äggen blir äldre så försämras kvaliteten på dem. Och det blir svårare för kroppen att ägglossa. Så, och det brukar ju normalt starta någon gång i 40-årsåldern. Kvinnor kan också märka av det här i 30-årsåldern. Ibland är det för att helt enkelt att det är en påverkan på äggen. Och ibland är det en kombination av stress och åldrande ägg. Och ibland är det nästan bara stress. Och är det då stressrelaterat, ja då kommer det vara så att skulle de då, de här kvinnorna, göra ganska stora förändringar i sitt liv så kommer med största sannolikhet menscykeln att komma tillbaka så som den var tidigare. Men är det då verkligen orsakat av åldrande ägg så kommer det inte spela så jättestor roll vad hon gör. Däremot så kan själva övergången upplevas som mildare. Delvis när man har mer kunskap och förståelse men också då självklart genom vissa typer av livsstilsinterventioner. Så att de första tidiga tecknena för de som har mens. Därför att vi har ju som tusen åter tusentals kvinnor idag som tar p-piller. Eller som har hormonspiral. Så de har ju ingen mens.
Just det.
Så de kommer inte märka de riktigt, riktigt tidiga tecknena. För att väldigt ofta så maskeras de utav de här hormonerna som antingen är i p-pillerna eller i hormonspiralen. Men det innebär ju inte att de inte får några klimakteriesymptom. Det är bara att det behöver gå lite längre för de symptomen att slå igenom. Men de tidiga symptomen är väldigt ofta att man märker av att menscykeln förändras. Och det är väldigt individuellt vad det betyder. Så för någon kvinna så är det som liksom att de märker att de får tydligare PMS. Eller att PMSen dröjer sig kvar i några fler dagar. Vissa kvinnor märker att de får mer svullnad än tidigare. Vissa kvinnor märker att de sover sämre olika delar av menscykeln än tidigare. Vissa kvinnor får nästan som lite förkylningsliknande symptom några dagar i månaden. Där hon känner sig liksom hon får lite ont i kroppen och hon bara känner sig undra om jag håller på att bli sjuk nu. Och sen 3 dagar senare så bara händer ingenting. Nej. Vissa kvinnor märker då att menscykeln Hoppar över en månad och springer och gör graviditetstest.
Toppen.
Ja, men sen så kan menscykeln fungera som vanligt igen i några cykler. Och vissa kvinnor märker att hon får mycket mer riklig mens och får klumpar med blod. Hon blöder fler dagar. Så det är också en tid som man ska vara väldigt vaksam på om man har långa blödningar. Att man verkligen söker och får hjälp därför att det är väldigt vanligt med järnbrist under den perioden. Och det här är ju en period som kan pågå i flera år. Det vanligaste är att den pågår i flera år. Så att det första könshormonet som man producerar mindre utav är progesteron. Det är inte östrogen. Och anledningen till det är att om man inte har ägglossat ordentligt så kan man inte heller producera den nivå utav progesteron som man behöver för att ha en välfungerande menscykel. Och som sagt, det är väldigt individuellt från kvinna till kvinna hur lång perioden är, vilka typer av besvär man får, i vilken ordning man får de besvären, om man får besvär. Och sen till slut, då när det har gått ett visst tag, och det kan då vara några år till flera år, så kommer man då märka att även östrogenet börjar sjunka. Och då är ju det en tid som fler symptom börjar slå igenom. Det är då man kan märka allt ifrån hjärndimman, man märker då liksom att man kanske tappar ord, man tappar meningar, man glömmer saker. Vilket är oerhört skrämmande för väldigt många kvinnor. Man märker kanske då att man sover sämre och sämre i längre perioder. Eller sammanhängande perioder. Man märker kanske då att man får fler humörsvängningar. Och humörsvängningar kan ju verkligen vara humörsvängningar. Från liksom vredesutbrott till att man låser in sig på toaletten och vill bara gråta en timme. Men det kan också vara känsla utav likgiltighet. Man kan också få nedstämdhet. Till och med faktiskt klinisk depression under den här perioden. Man kanske också märker en påverkan på sin sexlust. Motivation, definitivt. Motivation till rörelse. Mm. Motivation till att både röra på sig och till träning till exempel kan påverkas. Och när östrogenet då börjar falla så är det ju inte så att att det är inget könshormon som faller, varken progesteron eller östrogen faller linjärt. Så här, en rak fin linje ner i källaren. Utan det är ju verkligen berg- och dalbanekurva. Vilket också då är en annan orsak till varför man ofta får den här påverkan på sitt mående. Därför att det är väldigt mycket upp och ner i könshormonnivåerna. Och vi har ju då både män och kvinnor egentligen från sen 30-årsålder till tidig 40-årsålder, om vi inte har gjort någonting åt det, börjat att förlora muskelmassa bara i takt med att vi blir äldre. Och sen är det ju faktiskt så här att man har sett att under klimakterieåren, då när östrogenet verkligen börjar sjunka, så snabbas den här processen upp med muskelförlust. Inte bara att vi får en ökad muskelförlust, och med ökad muskelförlust så tappar vi också i kraftutveckling och styrka. Utan det blir som liksom en dubbelbestraffning för att sammansättningen av blodfetterna förändras och försämras. Och även en ökad nivå av triglycerider i blodet.
Vad är det?
Det är fett i blodet kan man säga. Väldigt enkelt förklarat. Det här hänger också samman med att bukfettman och det viscerala fettet ökar i mängd. Och visceralt fett, det är bukfettma. Det är inte det fettet vi kan liksom, om man grabbar tag liksom kring magen eller midjan så kan man ju liksom känna att man får tag i någonting. Men det viscerala fettet är fett som sitter runt och kring de inre organen. Så det är liksom inte fett som du kan se med blotta ögat. Och vi behöver visceralt fett, för det är där som en slags stötdämpning för de inre organen och ska skydda dem. Men höga nivåer av visceralt fett är då inte bra för hälsan, för det i sin tur kan då leda till det metabola syndromet. Alltså en ökad risk för högt blodtryck, för försämrade blodfetter, för prediabetes, diabetes typ 2. Och öka risken då i förlängningen för hjärt- och kärlsjukdom. Så att den här förändringen då som sker i kvinnokroppen, där många kvinnor kan uppleva då att delvis så är de inte, känner de inte sig, de får verkligen kicka sig själv ur soffan, och det här kan även drabba kvinnor som liksom har tränat hela sitt liv, att hon märker att liksom det, jag fattar inte vad det är, men jag har sånt motstånd att gå ut och springa, eller jag har sånt motstånd att ta mig till gymmet eller vad det nu är vad man vill göra liksom. Men hon märker också då att det sker en förändring i fettfördelningen på kroppen. Och många kvinnor upplever då att nej, men jag gick även upp i vikt och det känns som att jag inte har gjort någonting. Och det känns som att det överflödiga fettet har satt sig runt magen och midjan. Och det är ju ingen inbildning, utan när vi går från våra fertila år till då att till slut inte kunna bli med barn längre. Under de fertila åren så föredrar ju kroppen att lagra fett runt höfter, midja, rumpa, bröst. Och det är ju egentligen för att förbereda den kvinnliga kroppen för graviditet. Så när östrogenet går ner och både faktiskt kortisolet sjunker inte lika effektivt som det gör under våra fertila år, så att vi har en högre risk då att gå med förhöjda kortisolnivåer en längre tid, vilket vi vet liksom, det är inte bra för hälsan. Och så har vi också då en förändring i insulinutsöndringen, och hela den här perfekta mixen driver då den här ökade fettinlagringen kring magen. Och inte sällan då så har man även sovit mycket sämre, och när vi sover sämre så får vi ett högre sötsug. Det är inte så att vi blir så sugna på en sallad då direkt, utan det vi vill ha, det är snabba kolhydrater för att liksom få den här kicken, gärna tillsammans med koffein. Och så dricker vi liksom kaffe hela dagen, och sen så blir det väldigt svårt för oss att varva ner på kvällen, och då öppnar vi en vinflaska och så tar vi ett eller två glas vin, för vi liksom känner så här panik för hur ska jag kunna sova med allt det här som rusar omkring i kroppen. Och så liksom är vi inne i, väldigt ofta inne i en liksom ond spiral. Och då är det klart att när vi inte sover, vi har faktiskt fysiologiska förändringar i kroppen. Vi har en påverkan på menscykeln och hur vi då lyckas producera könshormoner. Då kommer väldigt mycket annat med det. Till exempel att ja, vi återhämtar oss inte lika bra efter träningen. Har vi inte sovit bra så är det ett gissel att försöka gå in och lyfta tungt i gymmet eller köra explosiv träning. Och vad väldigt många kvinnor gör då är ju att de väljer att träna hårdare och äta mindre. För de får panik över den här känslan av att de inte känner igen sina kroppar. Vilket ökar på stressnivån i kroppen ännu mer. Jag ska bara säga det också så här att eftersom jag kan tänka mig att ni har många lyssnare som är i runt 40-årsåldern, så tycker jag också det är viktigt att påpeka att alla kvinnor kommer inte att må dåligt i klimakteriet. Det är superviktigt att komma ihåg det. Och det är liksom inte skrämselpropaganda att läsa på om vilka symptom man kan få eller hur man kan må. Utan det är ett sätt att verkligen bara rusta sig och veta vad som skulle kunna hända. Därför att vet man om det, då är man också mer benägen till att söka hjälp och veta vad det är som orsakar ens mående. Men det är jätteviktigt. Man brukar säga att ungefär 20% av alla kvinnor tar vad jag kallar för räkmackan genom klimakteriet. Det är hon som har mens och sen har hon inte mens och sen är det klart. Hon bara så här, nej, men, alltså, vi behöver inte prata mer om klimakteriet. Klimakteriet, alltså, det är en naturlig process, säger hon då väldigt ofta. Men då är det så här att absoluta majoriteten, alltså olika studier säger olika siffror, men mellan 80-95% av kvinnor får någon typ av symptom. Och så brukar man säga att runt 30%, alltså en av tre, får svåra symptom. Och med svåra symptom så är det symptom som påverkar dig negativt, antingen i privatlivet, i din sociala samvaro eller på jobbet. Så det är ju självklart att vi behöver prata om det här mer så att vi vet mer. Och jag skulle säga till alla de kvinnor som lyssnar som nu inte är där än, så verkligen nyttja det faktum att du har fullt påslag av dina könshormoner. Ja, om du inte tar hormonella preventivmedel, då blir det en viss liksom dämpning utav det. Men nyttja den här tiden till att till exempel hitta strategier som fungerar för dig i ditt liv när det gäller ditt förhållningssätt till din hälsa, till träning, till återhämtning. Hitta vilka metoder som funkar bäst för dig för din mentala återhämtning och för din fysiska återhämtning. Rensa redan nu. Plocka bort det du kan plocka bort som är obetydligt. Plocka bort människor som tar energi. Plocka bort energitjuvar. Och träna styrketräning.
Berätta lite om det. Så. Varför?
Jo, just därför att vi kvinnor har på grund av liksom att vi har en mindre body frame, så vi har ju mindre liksom skelettmuskler, vi har mindre muskulatur än vad männen har redan från början. Och på grund av att vi får den här kraftiga påverkan på en minskad muskelmassa under klimakterieåren, och vi får också en uppspidad skelett bone density, alltså skeletthållbarhet under klimakterieåren, och den accelererar också. Så det bästa sättet att försäkra sig om en hälsosam ålderdom för kvinnor, det är att bibehålla och helst lägga på sig muskelmassa så mycket man bara kan, hinner och orkar egentligen i resten av livet. Men fördelen under ens fertila år, det är ju att man har då fullgoda nivåer av östrogen och av testosteron, och man kan nyttja det på ett annat sätt än vad du kan sen när du är i klimakteriet och sen postmenopaus. Så egentligen alla de saker som de flesta vill uppnå, om man ska säga, kunna göra i sin egen fysiska kropp efter att de är 50, oavsett då om det är bara att kunna, ni vet, gå ut på en promenad eller leka med framtida barnbarn, eller om det är att kunna bära sina egna resväskor, kommer inkludera styrka och muskler.
Mm. Märkte du någon skillnad och behövde du justera din träning och ditt träningsupplägg när du blev runt 40?
Ja, men alltså jag kunde ju ingenting om klimakteriet. Jag kunde ingenting om klimakteriet innan jag hamnade där själv. Och jag kan säga så här, att om någon hade pratat med mig om klimakteriet när jag var 44, då hade jag, och jag får ju ändå skämmas nu när jag säger det, men ändå var transparent i det, att då hade jag antagligen gjort en sån här liten, ni vet, så här, klimakteriet, ja men herregud, jag har aldrig varit så stark som jag är nu. Jag tränade nämligen med en personlig tränare, och jag hade tränat med en personlig tränare och tränade tyngdlyftning med honom en gång i veckan. Jag hade tränat tyngdlyftning i 3 år och bara blivit starkare och mer explosiv, och liksom hade verkligen liksom så här, för första gången lite synliga muskler, och var så energisk och sov jättebra och var helt ignorant verkligen när det kom till klimakteriet. Och ni vet, man ska ju vara lite försiktig, för sen då ungefär 2 år senare så slog ju klimakteriet mig i huvudet som en slägga. Och det tog ju mig 1,5 år att fatta att det var klimakteriet som påverkade mitt försämrade mående. Och helt plötsligt, jag kunde inte sova. Jag som aldrig varit orolig eller ångestfylld av mig, jag hade ett sånt oroskryp i kroppen. Jag hade katastroftankar och jag fick verkligen ingen utväxling av min träning överhuvudtaget. Och då felsöker man ju, så att jag felsökte ju och försökte skruva mitt träningsschema ett tag där jag försökte träna hårdare. Och märkte ju då liksom att jag bara blev så, jag mådde så dåligt utav det. Jag märkte väldigt tydligt när jag var ute och sprang att det gick långsammare och långsammare och långsammare. Och jag har aldrig varit någon som speciellt bryr mig om tider eller sådär. Men jag hade liksom en hyfsad uppfattning om hur lång tid 5 kilometer brukade ta. Och jag försökte skruva på det. Benen blev tyngre och tyngre. Jag blev flåsigare och flåsigare. Fick mjölksyra lättare och lättare. Och så vidare. Så att till slut var jag ju nästan deprimerad bara utav att jag inte fick någon känsla av träningen. För att det sista som skedde var att endorfinerna försvann i samband med träning.
Mardröm. Ja. Då är det ju inget kul kvar.
Nej, alltså det var för någon som liksom är van vid att jobba med kroppen och har tränat liksom hela sitt vuxna liv. Fruktansvärt. Jag gick in i någon slags delvis identitetskris. Och en påtvingad ålderskris. För att jag tänkte inte på klimakteriet. Jag tänkte bara så här. Vad fan? är det det här?
Nu är det slut.
Nu är det slut. Ja. Är det det här som är det detta som är åldrande? Ja. I så fall vet inte jag om jag vill vara med längre. Det var fruktansvärt, både psykiskt och fysiskt. Så nej, jag fattade inte att det var klimakteriet. Och vad jag till slut var tvungen att göra var ju att jag var tvungen liksom bara att sitta ner med mig själv och överlägga. Och då landade jag i att, okej, vad kan jag göra? Jo, men jag kan röra mig. Så att jag landade i att 20 minuters rörelse om dagen, där är min tröskel. Så att jag kunde då antingen gå ut och gå 20 minuter eller så gick jag ut i mitt garage. Vi har ju byggt gym i garaget. Och så satte jag mig på spinningcykeln. Satte på en tv-serie. För det var ungefär den intensiteten jag kunde ha. Och under tiden jag tittade på tv-serien så satt jag där och trampade i 20 minuter. Och det var liksom allt jag orkade med. För jag också sov så mycket sämre under den här perioden. Och det pågick ju flera månader. Alltså det blev sämre och sämre under ett års tid. Och sen pågick det här kanske då i 6 månader till. Och sen då började då, så trillade poletten ner eftersom jag då började få värmevallningar. Och då började jag läsa på om klimakteriet. Jag fick mitt bokkontrakt för stärken om klimakteriet. Och sen lärde jag mig om klimakteriet under tiden jag skrev den boken.
Det blev som en, liksom en läroplan för dig själv.
Det där. Blev det.
Häftigt. Ja.
Och då när jag, och då i början så var jag helt inställd på att jag ska minsann inte ta några hormoner. Jag har mått så dåligt på det och det skulle jag aldrig göra igen. Därför att jag hade ju inte förståelsen för skillnaden. Det är en fundamental skillnad mellan att ta syntetiska hormoner under sina fertila år för att inte bli oönskat gravid. Vilket är en fantastisk gåva att vi ens har det alternativet. Så det är absolut inte det att jag är emot liksom p-piller eller spiral på något sätt. Men jag hade mått skit på det. Men det är också då en fundamental skillnad till att tillsätta hormoner när man är i klimakteriet. För då tillsätter du någonting som din kropp inte längre klarar av att producera själv. Medan med preventivmedel går du in och stör i kroppens naturliga process för att förhindra att du blir oönskat gravid.
Mm. Vad blev skillnaden för dig när du då tog var det östrogen? Eller?
Ja, först då så experimenterade jag med kosttillskott och fick faktiskt resultat av det. Så i 7 månader mådde jag jättemycket bättre med hjälp av kosttillskott.
Vad kan det vara för kosttillskott då?
Ja, och det är väldigt olika från kvinna till kvinna. Och är man intresserad av att liksom läsa mer om det så kan man läsa om just den delen lite mer i Stark genom klimakteriet-boken. Därför att jag är väldigt transparent med det, att det finns inte jättemycket forskning på kosttillskott. Det är för vissa att slänga pengarna i sjön och så vidare. Och jag utgick ju då helt specifikt ifrån mina symptom som jag hade då. Kosttillskott är inte heller ett alternativ för alla, för det är svindyrt. Jag tog 2 fulla nävar med kosttillskott varje dag i 10 veckor innan jag liksom började märka en skillnad. Och då samarbetade jag med kosttillskottföretag, så jag fick ju kosttillskott skicka till mig. Men jag åt ju kosttillskott säkert för runt strax under 1000-lappen per månad. Så det är ju inte ett alternativ för alla. Jag har fullständig förståelse för det. Och du kan inte heller med kosttillskott gå liksom och förvandla en rostig Fiat till en skinande Ferrari, brukar jag säga. Därför att du kan inte liksom plåstra över en dålig diet med kosttillskott. Utan du måste börja i matbiten först.
Vad kan man hjälpa sin kropp och stötta kroppen med där genom kosten då?
Det kan man göra då genom att göra de saker som vi alla vet, äta mer frukt och grönt och se till liksom att man minskar på intaget av supersnabba kolhydrater och sockerrika produkter. Men det som väldigt många kvinnor behöver göra är att dramatiskt öka sitt intag av protein.
Stötta musklerna.
Ja, stötta musklerna, så man delvis då se till att minska muskelförlusten så mycket som möjligt genom att tillsätta protein, men också då att förhoppningsvis, om man då får till styrketräningen, även bygga muskler, och då krävs protein. För att ju äldre vi blir, desto mer försämrad blir proteinsyntesen, och proteinsyntes, det är hur kroppen då kan utnyttja protein ifrån maten och omvandla det till muskler.
Och musklerna behöver vi för att...
Ja, musklerna behöver vi egentligen för att kunna leva livet, brukar jag säga. Musklerna behöver vi kunna, för att kunna behålla en frihet i våra kroppar så sent upp i livet som möjligt. Så vi behöver muskler för allt i våra liv egentligen. Om det inte är så att vi vill ligga liksom stilla i en säng i resten av livet. Och muskler är det organ som är allra bäst i kroppen på att reglera insulinnivåerna. Så att muskler kommer också se till att kunna hjälpa dig att hålla liksom bra blodsockernivåer. Kommer också hjälpa till att hålla hjärnan frisk. För det finns ju nu de senare åren också väldigt mycket intressant forskning på hur styrketräning faktiskt även hjälper för hjärnhälsan. Tidigare har man ju bara pratat om konditionsträning och hjärnhälsa. Men nu börjar det komma också intressanta studier just på styrketräning och bibehålla muskulatur för en hälsosam hjärna.
Wow, otroligt. Mm. Jag fick faktiskt en fråga här med den här liksom, cocktailen av träning. Som du sa, det pratas kondition och liksom hjärna, styrketräning och hjärna nu också. Och framförallt behålla våra muskler och kunna ha starka kroppar under en längre tid. Men också yoga och den här biten med rörlighet. Hur ska man tänka i våran ålder kring den här liksom sammansättningen?
Jag brukar säga så här att om man är en kvinna eller en man som vill ha sin kropp så funktionell och frisk som möjligt, så sent upp i livet som möjligt, så kan man tänka på träningsdelarna som en kvadrat. Mm. Och då brukar jag säga att innan man hamnar i klimakteriet, alltså under sina högfertila år, så är den mer av en triangel. För då består den av konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning. För när man är ung, då har ni säkert märkt det, när ni var yngre så kunde ni liksom träna nästan varje dag. Och kroppen återhämtade sig. Den var bara, yes, nu kör vi! Ja. Alltså det var också de åren som man kunde gå ut och liksom... var ute på klubb till klockan 4 på morgonen och så gick man upp och så gick man till jobbet till klockan 7. Ja, nu kör vi jobb! Och sen så händer ju någonting med åldern. Och då brukar jag säga så här att när man kommer in i 40-årsåldern så, och det är lite olika när i 40-årsåldern det händer, om det händer tidigt eller om det händer sent, men då blir den triangeln en kvadrat. För då tillkommer det ett hörne och det är återhämtningen. Och då brukar jag säga så här att för en funktionell kropp sent upp i livet som också är frisk, så behövs alla de här fyra delarna ungefär lika mycket. Mm. Kan man tänka. Och då, det blir också en väldigt visuell bild utav att då kan de flesta som hör det här direkt veta med sig vilken hörnsten som man kanske inte gör så mycket av just idag. Eller hur? Mm. Och då brukar jag säga så här att under vissa år, under liksom 40-årsåldern, så skulle jag säga att de absolut flesta, inte alla, men de absolut flesta kvinnor hade mått bra av att ge just hörnet med styrketräning lite mer fokus. Och då kanske det behöver komma i bekostnad av att dra ner konditionsträningen lite grann en viss tid. Eller då att man cyklar det på något sätt. Det innebär inte att man inte ska köra konditionsträning. Utan det innebär att du kanske också har ett liv. Du kanske också har en familj och ett jobb och andra åtaganden. Så att det är ju mer för att nu pratar jag utifrån en vanlig person som kanske har 2-3 gånger i veckan på sig liksom, som de lägger på träning. Så då kan man liksom ta till sig det. Och så kan man tänka då, liksom, ja, men skulle jag kunna lägga lite mer tid på det här just nu? Jag vet att de andra hörnerna är lika viktiga. Men jag har bara 24 timmar på dygnet. Mm. Och sen så kan man då fundera på, okej, nu har jag kört styrketräning. Det här lite mer fokus det här halvåret. Ja, men nu kommer sommaren, då vill jag kunna springa mer. Ja, men då springer jag mer och så går jag bara och underhåller de muskler jag har någon gång i veckan. Och så märker man, gud vad stel jag blev av all den här löpningen. Ja, jag behöver få in liksom kanske lite mer yoga-liknande träning eller rörelse nu i någon månad för att liksom komma tillbaks in i yogan.
Ja. Jag tycker också det känns så befriande att inte behöva tänka bara per vecka. Utan att man kan ta det på lite längre cykler också.
Absolut.
Det känns enklare att få till kanske.
Ja, jag brukar rekommendera mina jag har jobbat både som PT live och online. Jag brukar ge dem liksom lite olika förslag hur man kan tänka just kring periodisering. Och ett förslag är ju då säsongsbaserat, just eftersom vi bor i Sverige. Då är det lite lättare att kanske motivera sig till att lägga mer tid i gymmet under de mörka månaderna. Och så lite mer tid liksom på konditionsträning utomhus, oavsett om det är cykelsimning eller löpning under liksom sommarmånaderna. Eller då så finns det ju de då som... jag tränar ju väldigt varierat då, så för mig, jag kör ju mini-periodisering, så jag kör ju både styrka, konditionsträning och rörlighetsträning varje vecka. Men så har jag ett visst fokus under en viss tid. Så att just nu så försöker jag liksom få in lite mer hit-träning, lite mer explosiv träning då och då, lite mer ofta än vad jag gjorde för några månader sedan till exempel. Och sen under sommaren så kommer jag kanske då köra lite mer kondition och lite mer rörlighet, för de två parametrarna går ganska bra ihop till exempel. Så att jag gör, då gör jag mini-periodisering fast jag liksom tränar allt varje vecka.
Snyggt. Så inspirerande, Monica.
Ja.
Finns du tillgänglig som coach fortfarande?
Inte just nu faktiskt. Jag har satt stopp för nya online-kunder. Kommer avsluta dem jag har just nu här fram emot maj-juni. Därför jag har lite andra nya projekt som kommer att ta tid under 2024. Så att jag har satt det on hold just nu.
Mm. Då kan man läsa dina böcker och få tips
det
där.
Det kan man göra.
Det kan man göra. Det är ju svinbra.
Ja.
Ja. Jag känner mig jätteinspirerad. Motiverad, disciplinerad.
Oh ja.
Det blev jag så nyfiken också på ditt ord disciplin. Varför var disciplin överordnat motivation för dig?
Därför att många tror att det är motivation som krävs för att göra en förändring. Men herregud, om jag skulle gå på motivation, då vet jag inte om jag hade kommit ut ens hälften av gångerna. Utan det är disciplin. Jag brukar säga så här att disciplin och rutin är kung och drottning när det kommer till att göra förändring. Därför att om du inte har disciplinen så kommer det inte bli gjort. Det kommer vara så många saker som helt plötsligt kommer kännas viktigare att göra. Och att jag har inte tid och jag börjar nästa vecka och jag har inte kläder med mig. Så disciplin definitivt nummer ett, och nummer två är då att göra det till rutin. Och ja, jag önskar att vi kunde liksom ta bort liksom den här lite negativa stämpeln kring disciplin. Därför att disciplin kan bidra med så många oerhört bra saker. Och faktiskt då i förlängningen ett ökat välmående. Både fysiskt och mentalt.
Mm. Otroligt. Jag gillar det. Pang säger det, Monica.
Ja, det är inga krusiduller.
Absolut inte. Jag är otroligt tacksam för att vi har fått låna dig i de här minuterna och pick your brain på ett sätt. Jag är övertygad om att våra lyssnare kommer känna motivation.
På något sätt. Ja, motivation till disciplin.
Exakt, och sätta sina egna rutiner och hitta sitt framework på något sätt.
Ja, det där tar jag verkligen med mig.
Ja,
det egna, landa i det man verkligen vill själv.
Men vad kan man ta del av dig någonstans?
Ja, men eftersom jag försöker liksom ändå begränsa min tid på sociala medier, så är det ju Instagram just nu som jag lägger mest tid på. Så där finns jag både under mitt namn, Monica Björn, Monica med K och Björn utan prickarna. Och då på Stark genom klimakteriet Instagram-sida. Där om man vill liksom verkligen nörda in sig just i klimakteriet, så är det Stark genom klimakteriet man ska följa.
Och dina böcker?
Och mina böcker, Stark genom klimakteriet och sen Stark 50 plus, hormoner, sömn, kost och träning. Så det är två olika böcker. Jag ska säga, namnet Stark 50 plus är ju egentligen lite missvisande. Därför att den passar väldigt, väldigt bra även om man är i 40-årsåldern. För att det är ju som en slags rafflande säsong två. Utav Stark genom klimakteriet. Och tar avstamp i klimakteriet, men pratar också om kvinnligt åldrande i stort och hur man kan tänka inför det och hur man kan förbereda sig på bästa sätt.
Otroligt. Ja, du är en häftig kvinna. Tack för att du delar med dig av din kunskap. Och ja, men det känns som att du bara, som Maja sa, du känns som en stora syster. Som man vill hålla i handen.
Ja.
Och hänga
1000 frågor.
Ja.
Alltså vilka komplimanger. Tusen tack för inbjudan. Det var jätteroligt att vara här. Tack till er.
Tack Monica.
Hej.